Hallå där nere, tillbaka då med ett Malmö FFs härlag som då är klart för semifinal, Ekberg.
Ja, precis. Det blir en trip till Halmstad till helgen. Jag vet inte vilken riktig dag, men lördag är det väl.
Lördagen är det, ja.
Någonting bra där, är det säkert.
Precis,
så det får vi se.
Halmstad är fint så här års. Det är härligt. Hälsa på Örjans Valla. Det som du anses vara en av de Sveriges snyggaste arenor, men det är väl mer läget än själva arenan, Ekberg.
Ja, men då har jag en som toppar. Österlens FFs arena. Bara säger det. Shout out. Så de är ett snedskott ifrån att hamna i havet med bollen. Så fint är det.
Ja,
men vi får inte hiss. Jag vet att du gillar Halmstad, men vi kommer dit.
Vi kommer dit där. Vi ska också prata om damernas stundande träningsläger i Soto Grande. De begär sig på onsdagen. Ska vi också prata om vilka som följer med dit där. Men innan vi kör igång då, så har med er att det finns så många som kan så mycket mer om fotboll än oss då. Men vi har en fördel som växer och växer sig starkare för varje dag.
Igår så kändes det inte som en fördel i den vinande vinden, men det är som så, den blåser rakt igenom en in i hjärtat, och det är ju då man vet att man är i och att man är från Malmö. Nu kör vi detta.
Vi ska börja med att berätta att vi har det här avsnittet i samarbete med Hoff Entreprenader, som med sina rötter i Malmö ombesörjer allt från totalentreprenader, nybyggnationer och renoveringar. Allt mellan himmel och jord, Ekberg.
Det är så. Inom fyra väggar, utom fyra väggar, tak och golv. Släng in ett badrum och en vaskajäver också, så reder de ut det. En utedusch kanske, i glas och trä. Fint. En liten pergola skulle de säkert kunna snickra upp om du behöver det. De är fantastiskt duktiga. För den inbitna MFF-an kan man också säga att deras logga rullar runt ibland på stadion. Så att sanna MFF-hjärtan.
Verkligen, stort tack till HF Entreprenader, säger vi. Då går vi över till det som skedde då på Eleda stadion. Kallt som Sören var det. Sören började på bänken, för det var en laguppställning som såg lite annorlunda ut än vad vi hade vant oss vid, Ekberg.
Ja, men han är ju inne på det, eller alla är ju inne på det, att nu är det tävlingsdags. Det är liksom, det gäller att prestera på träningen. Har man lyssnat på Patreon där Wagner från Sportbladet ställer många frågor om konkurrensen till Sebastian Jörgensen, som också har lite så här precis lärt sig svenska, och konkurrens på danska är ju tävling och match typ. Så att i hans ögon så fick han liksom tänka efter, vad är det han menar med att, vad tycker de om konkurrensen i Malmö? Vad tycker de om tävling? Ja. Men det klickar, och han förklarar det, att alla måste göra allting. Vi hörde här om veckan om en Peña som inte hade sprungit tillräckligt mycket. På presskonferensen så förklarar sig Rydström och sa att ja, nej, han hade inte sprungit så mycket. Det kanske var för att han vilade sig inför matchen. Men det har de inte råd att göra på träningarna längre, och vila sig i form för att de är säkra på att spela. Utan det kommer bli rotationer, det kommer bli lite höjda ögonbryn. Men det är också en lång säsong och man vill vinna mycket. Och därför så sätter man kanske till exempel en allsvensk skyttekung på bänken till förmån för en norsk. Dito kanske han... Kan han ha varit skyttekung det året han gjorde mål?
15 mål i Bodø gjorde han väl på de matcherna då. Så jag vet inte om det tog honom hela vägen till seger. Han var med i toppen i alla fall. Men man kan väl säga, det var ju ändå lite höjda ögonbryn som du var inne på runt den här laguppställningen. Men man kan väl också tänka i det här läget att detta är ju sista chansen att ge folk chansen, så att säga.
Ja, men så är det ju faktiskt. Men det är ju ett lyxläge. Vi har ju två lag liksom, som när om de ställer upp och spelar två lags fotboll på träningen, så är det ju två lag med så mycket kapacitet liksom, och det är från hela vägen. Vi har två målvakter, vi har varit inne på det här förr. Det är liksom nästan vettigare för Malmö FF att träna mot varandra än att möta Mjällby till exempel. Det är mer utvecklande att träna med varandra då.
Men var du orolig när du fick den här laguppställningen? Kände du att oj, 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 vad är detta och hur ska det här gå?
På inget sätt. Det finns liksom, det finns ingen kombination i Malmö FF som gör mig orolig. Det skulle vara... Nej, jag vet inte. Nej, jag kan inte säga. Det skulle vara om man börjar med vissa som Sören Rex kanske just nu i år från början och tillsammans med Levicki, men nu är han ju skadad. Men någon annan, alltså så här. Det hade kanske oroat, men det liksom, det finns ingen kombination av spelare på det sättet som oroar mig. Det kan oroa mig att man inte får kontinuitet, men nu ser vi att de levererar i den här formationen. Och Rydström hade ju tagit åt sig också. Om man lyssnar på presskonferensen så berättar han ju att förra gången på presskonferensen, som också finns att lyssna på om man är Patreon, 40 kronor kostar det i månaden, så tackar jag. Om man lyssnar där så hör man ju han säga förra gången att han förstörde tempot med sina byten. För han bytte många spelare på en gång. Igår berättade han då att han hade tagit åt sig av det och bytte bara in till Ali först. Kunde bibehålla tempot och låta en spelare komma in och liksom låta dem successivt växla om. Och inte sänka sitt eget tempo genom att göra sina byten. Utan höja det snarare istället och fortsätta på den inslagna vägen. Så att det är ju det som är fördelen också med att ha en bänk där man liksom... Alltså det, bänken är ju liksom... Det är ju, jag vet inte vad man ska säga. Det är ju, måste vara jobbigt att vara motståndare. Det bara måste vara jobbigt.
Ja, och se den sitta där och vänta på att nu snart är det min tur att komma in, just det med Taha Ali som vi har pratat om. Att det var ju Sören Rex också inne på i den intervjun som vi gjorde med honom för ett år sedan. Att veta att man har sprungit i 70 minuter och sen kommer Taha Ali in på din kant. Då blir det ju stökigt och då fattar man att nu kommer jag få springa dubbelt så mycket som jag gjort innan. Och det kommer jag inte orka, och det kunde vi ju se då i Norrköp. Men allt eftersom matchen fortled. Men vi tar lite från starten här, för att det var ju ändå en första halvlek där då Norrköping satte sig i ett guldläge. Lite huxflux situation där varken Cornelius eller Pontus Jansson egentligen är med på noterna. Det är ju lite studs.
Ja, men jag tror dels var vinden, den påverkade nog bollen mer än vad man tror där ute. Plus att de var, men det var en och en halv minut in eller någonting. De hade inte riktigt liksom hunnit få igång benen i matchtempot där. Och då kommer den här bollen som liksom studsar över Cornelius och han tittar liksom. Och sen så, satan, det var en gubbe bakom mig. Och sen så kommer han i ett friläge. Och där är ju inte heller Johan Dahlin varm. Han skulle ju kunna ta den, för det är han rätt duktig på, men... Men det är ett friläge nonetheless. Så att,
precis, och då ska man ju också, får man ju, heter det, premiera Norrköping också, att när läget kommer så sätter de den faktiskt. De har inte så jäkla många chanser, men de tog ändå tillvara på den första som de får. Det är ju, jag hade lika gärna kunnat komma snett utanför i många lägen, men nu tog de tillvara på den och så har plötsligt pressen på. Sen såg man ju direkt då hur de långsamt backade ner och la sig till höger och vänster för minsta lilla, precis så som det brukar se ut där. Det andra gjorde skällan sen när det blev 1-1, men därefter så är det ju Malmös match.
Ja, men det är det ju, och alltså de vänder det, tar tag i det, och det är kanske, ska man vara lite krass, så är det ju alltså det här med att spela runt och spela, man kan tycka det är lite tråkigt, men vi kommer till det sen kanske, att man tröttar ju ut motståndaren, alltså genom att hela tiden låta dem jaga. Det är så mycket kvalitet, så varje gång en MFF-spelare liksom får tån på den och puttar iväg den en liten bit, så är det en annan MFF-spelare som antingen får ta hand om den eller puttar iväg den en annan bit, och då står där en ny spelare och alla har den kvaliteten att de kan få dem bara rätt millimeter liksom, så tar de den och sen så gör de någonting med den. Och det är ju det måste ju vara tröstlöst, därför det här målet kommer ju för tidigt för Norrköping. Alltså, det kommer ju för tidigt. Hade det här målet kommit till 70:e minuten, hade det varit en helt annan liksom bild. Det hade varit lite skrämsligt, lite så här, men nu tar det liksom inte så lång tid för man hittar vägen igenom ute på högerkanten. Det som kan förvåna en lite grann. Jag tyckte de hade mycket spel ute på högerkanten mot vad de hade till förra säsongen till exempel.
Ja, men man ser ju tydligt att det finns ett växlingsspel där på ett annat sätt än vad man gjorde förra säsongen. Det var också lägen när bollen var så djupt nere på ena kanten och när alla på vid bänken, Rydström, alla står och studsar och hoppar över att det är helt rent på andra sidan, lägga över bollen på andra sidan, men det är ingen som uppfattar det där borta såklart, det är en jäkla massa människor runt omkring, så att det tar lite längre tid, men där finns ju, och det är ju en del av hela strategin såklart, att lura ner dem där, sen kan man då eventuellt lägga över dem på andra, och då är det ju hur mycket yta som helst där också. Nanasi var väl inne på det tror jag i intervjun också som du gjorde, att precis det du är inne på då, att hela tiden handlar ju också om att trötta ut motståndarna, att de har mycket boll och hela tiden jaga, men då vill det ju också till att man inte står still för mycket, och i vissa lägen kunde man se lite i första halvlek också att de stod och spelade boll, det var lite som att se fotboll på 50-talet, att de gick och sen plötsligt kanske man satte fart, va, så det får inte bli för mycket av den varan heller, för då vilar de sig ju i form motståndarna, men uppenbarligen tröttar man ut dem rätt rejält i första halvlek, även om det står 1-1, så kan jag ju säga det, så jag i vårt på pipan avsnitt också för våra patrons, att jag kände mig ju aldrig orolig, inte ens när det står 1-0, och jag är ju alltid orolig över att det ska gå snett där, för att vi kan prata lite om defensiven, för att jag upplever, du får hålla med mig om du vill att säga emot om du tycker att jag har fel, men jag upplever att det vi har sett de senaste säsongerna, att Malmö har sån enorm press på så att alla står på motståndarens planhalva, sen så sker det ett överspel som leder till att motståndaren gör mål. Det upplevde jag inte hände i den här matchen på samma sätt som tidigare, för att Malmö var så snabba på att ta tillbaka bollen så att de eventuella chanser som kunde uppstå, de hann aldrig materialisera sig.
Nej, dels det, och dels verkar det som man har betydligt bättre koll på vem som ska stå sist och vad den som är sist ska göra. Där fanns ett läge i första halvlek också där en Norrköpingsspelare kommer nästan fri. Han har väl Berg Jonsson. Han har väl LB. Honom kvar bara. LBJ, inte TBJ utan LBJ. Han har honom kvar. Men han backar, håller sig liksom hela tiden 3-4 meter ifrån honom och backar och springer bara med honom och låter honom liksom gå hela vägen upp, och så till slut så kommer det en liten sekvens där han får bollen lite för långt ifrån sig, då kliver han bara in emellan bollen och står i vägen som det berg han är från Norge, för att han kom ingenstans, den spelaren, bollen rann ner och då har de andra backarna liksom hunnit med ner också i liksom vid sidan om, kan ta hand om bollen och så vänder man spelet och sen så lugnar man ner det lite grann. Tyckte också man ser tendenser i andra att de spelar bak ganska lugnt för att dra med sig Norrköpings pressen liksom uppåt så att de kunde spela igenom den och få lite fritt blås ner. Så att jag tycker defensiven sitter ju betydligt bättre än vad den gjorde vid den här tiden förra året i alla fall.
Ja, det måste man ju säga, och även om det då är 1-1 så kände man ju hela tiden under den halvleken att Malmö varvade igång, och man hade väl bud på med, hade väl Norrköping någon enstaka chans också där som rann ut i sanden. Man hade väl ett läge där man kanske till och med kunde gjort 2-0 innan Malmö då reducerade och kvitterade till 1-1. Men det materialiserade sig inte, och då sådana chanser har man inte råd att missa. Nu fick de två möjligheter och de tog en av dem, och det räckte ju inte, utan det står 1-1 i halvtid. I andra halvlek så har jag en fråga till dig. Är det bästa du har sett Malmö FF under Rydströms tid i klubben?
Det skulle nog kunna vara en av de bättre matcherna i alla fall. Det skulle man nog kunna säga. Jag tyckte den tappade lite grann när man bytte. Men då hade man liksom redan... Alltså den tappade på slutet. Men då står det redan 4-1. Man slår av på takten. Man ska också komma ihåg att de här spelar i shorts. Och det var kallt.
Det hade inte jag gjort.
Alltså det var så kallt så jag har aldrig varit med om att det har varit så kallt. Jag bölar aldrig om att det är kallt. I stort sett aldrig bölar. Jag brukar vara den som sitter med jackan av i första halvlek. Sen tar man på den lite grann i andra för att man ska få upp liksom sådär, lite normal temperatur. Klagar aldrig på. Detta var kallt. Det var så kallt så att jag vet fan vad det var. Det var helt otroligt kallt var det. Det var otroligt kallt.
Kan säga i halvtid så det, folk flockades ju ner i de undre delarna av stadion för att man tänkte att här kanske det är lite lugnare från vinden, men nej, den letade sig in i alla gångarna så att det slutade med att vi stod ett gäng inne på toaletterna och bara stod där för att där var det varmt. Så där stod det, där tillbringade man 15 minuter och sen fick man gå ut och stålsätta sig igen här. Men Andra halvlek kan jag ju tycka, det är nog bland det bästa jag har sett i MFF, och det kanske till och med sträcker sig längre bortom Rydström, just i, alltså med minuterna mellan 45 fram till vadå, 72 och 75 någonting, där man knappt låter Norrköping andas. Det dröjer innan målet kommer, men herregud, Norrköping har ju ingenting överhuvudtaget, de är ju knappt över på MFFs planhalva, och man låter inte dem andas. Tar de bollen, ja då ser de till att fånga tillbaka den inom loppet av bara sekunder.
Ja, och Alm sitter på presskonferensen efter så här: vi hade koll på dem, vi hade full kontroll på läget och kände att vi hade ett eller två mål till i oss som vi kunde sätta i slutet på matchen.
Mm.
Man såg Rydström, han liksom funderar på, alltså vänner han säger, ja, jag tycker ju detsamma, att vi hade rätt bra koll på det. Alltså det blev lite lustigt. Jag tyckte inte alls illa, ska man jämföra Lindroth och Alm, så tycker jag inte alls på något sätt illa om Alm. Han är ju bara, han är liksom skön på något sätt. Han går in och säger han, vi förlorar, grattis Malmö, tack, när han ska prata om matchen. Och så, för, ja, då tar jag några fler ord, säger Rydström. Men han är ju inne på att de hade det där under kontroll. Att Malmö inte var så dominanta som de var. Nanasi och andra sidan, när vi pratade med honom, sa jag att de tröttade ut dem i första, så att i andra, det är lite fuskigt att säga ni gör ofta bra andra halvlekar. Ja, men det grundar sig ju i första halvlek där man liksom kör över motståndet. Astrid, eller vad han heter, på fotbollskanalen, expertkommentatorn där, han sa att det var pojkar mot män ute på den här planen.
Fick Traustason att gå i taket.
Ja, han gick inte så i taket. Men jag såg den intervjun. Han tittade mest förvånat, så ja, det var ju, tycker jag inte kanske. Men det var ändå, det var ju lite grann så att man kände ju i alla fall första delen av andra halvlek att varje position hos Malmö, finns där någon som dels kan slå en crossboll som hamnar på huvudet eller fötterna, eller göra en dragning, eller bara lägga den lätta vägen ut till någon annan som gör exakt samma sak. Alltså nivån, om man ska börja titta på nivåerna på spelarna, så är det ju där Malmö är nu, att nivån är så jävla jämn mellan alla spelarna, att alla kan göra det där som the star player gör i alla andra lag. Alltså tittar man på de andra lagen, så har de kanske tre, om de är bra, fyra som kan göra det där, och sen så resten är dugliga fotbollsspelare som går att byta ut och så här. Man liksom, well. Men i Malmö så är det liksom samma nivå, så du kan aldrig liksom tvinga dem över till lägg den, så att han tvingas lägga den på den backen, för han kan inte spela upp den. Jo, det kan han, och det kan han också. Ja, men då tvinga över honom på nästa sida då, för att han kan också lägga den. Då lägger han den långt, och sen så har man ju då LBI som står där på mitten och är rätt tuff och stark och lägger den ut till Busanello om och om igen lägger han ut den till honom, och så kommer Ali och överlappar, och så liksom glider Nanasi ut där, och så helt plötsligt är det tre spelare som gör sin gubbe om och om igen, och det måste vara tröstlöst att möta ett sånt motstånd.
Så att, ja, man såg ju, jag tyckte, alltså, man får ju säga att man får ge Norrköping cred att de försvarar ju med liv och lem, och de kastade in allt de hade. Det var ju liksom flytvästar och nödraketer över bord för att rädda det här, för att det skulle kunna gå till en förlängning. Och sen ser man ju hur luften går ur dem när då målet väl kommer i 72 minuten. Och jag kan ju då tycka att chanserna har ju funnits där. Malmö borde gjort mål tidigare, men det är det här sista lilla skavet. Nu är det Botein som gör det, och då var det diskussion om att det skulle dömts bort kanske, och det var knuff i ryggen. Och Alm var ju inne på att ja, det är, i vanliga fall så brukar det bli frispark i de lägena. Jo, men herregud, det är väl, det kan man inte sitta och räkna med. Nästa gång blir det, nästa gång blir det inte det. Alltså det är ett antal situationer innan där man också då kan fundera, ja, varför blir inte det frispark, och så vidare och så vidare. Så att det blir lite töntigt och löjligt i det läget. Jag förstår att han försöker göra vad han kan för att lyfta sitt laget. Det var inte deras fel att de förlorar. Men jag tycker ju ändå att målet borde ha kommit tidigare.
Men vi har ju också ett tidigare mål i slutet på första halvlek som blåses av för offside, som kanske inte riktigt var offside. Det hittades en liten offside någonstans. Så att 1-1 blir 2, eller 1-1 blir 0. Så att den är ju utkvittad, och det borde han också förstå, att i många fall så hade det där blivit mål istället. Nu fick vi chansen i andra istället. Alltså det där var ett litet givande tag. Jag tycker inte domaren var så dålig Så man skulle, alltså så här, inte så dålig, men det var vissa konstiga domslut. Jag måste ändå kommentera domaren. Alltså han ger Cornelius ett gult kort när han klart och tydligt sopar undan bollen. Spelaren ramlar ju, men han sopar undan bollen. Sekunderna eller minuten efter så drar de ner när han har sitt friläge. Det blir inte frispark ens en gång, utan det blir bara spela vidare. Konstig nivå. Han hade väl lyssnat på Linderoth och de andra äggen i Varberg som tyckte att Malmö får alla fördelar där nere. Men det hjälpte ju inte. Hjälpte föga. De klarar inte av det ändå. Men det blir mål. Botheim sätter den.
Precis, så det gör han. Och hade ju någon chans innan där också. Det var väl Nick som gick precis över då. Eller som han inte riktigt nådde en boll. Alltså han trummade ju igång, om vi ska prata lite om honom. I första halvlek kom han ju lite
snett. Jag hade på känn att fråga Ali om, för att, om det var att han behövde sänka siktet lite grann eftersom Botheim är lite kortare än Isak. Att det var det som gjorde att den snaggade honom nästan istället för att träffa på pannan. Men jag frågade inte det, för jag tyckte det kanske var någon som skulle ta illa vid sig om längd.
Ja, så kan det vara där. Men Botheim får ju då äntligen till det. Och det var väl också det som var... Detta var väl hans chans att visa att jo, men det finns ju framsteg att göra här. Och det finns kvaliteter. För vi har inte, om vi ska vara helt ärliga, har vi inte sett så mycket av det. Han har ju sprungit och sökt sin plats, känner man lite. Och nu kanske han har börjat hitta den. Sen har ju Rysrum också varit inne på att de kommer behöva spela två stycken på topp lite till och från. Det spelet har inte skimrat guld, så att säga. Så att frågan är ju hur man kommer göra detta. Det var Bussanello som då fick träff där och som han då kunde få in. Botheim kunde göra sitt första mål här. Så att, snyggt jobbat. Bussanello som jag var lite... Han har ju varit lite vacklig, tycker jag, på försäsongen här.
Ja, men jag måste ändå backa till Botheim. Jag är inte färdig med honom. För att jag tyckte han hade rätt så dålig attityd. Jag är inte helt såld på honom än. Han har en uppförsbacke hos mig. Ja, men alltså han hade lite dålig attityd. När bollen inte gick fram eller han inte fick den eller någon tog ett avslut som också var ett svinbra avslut. Då står han liksom och slår ut med händerna och liksom, vad fan, så här liksom. Det är inte Malmö FF för att göra det.
Får man nog ge honom lite mer tid att komma in i detta och då får de andra visa vägen där. Jag vet ju att det var någon situation där han hade väl ett guldläge egentligen att lägga fram till Nanasi som egentligen bara hade behövt lägga den över mållinjen sen. Men där kom aldrig passen utan valde han gå på avslut själv. Där blev ju Nanasi topptunn och tokig. Men det kan jag väl ändå köpa att han måste få ta avslut. Han måste få skjuta in sig. Han måste få igång det. Sen visst, hade man nu varit i ett läge där man legat under eller behövt jaga så det kan vara en annan femma. Men nu får han skjuta in sig. Nu tog han en chans. Nu gjorde han ju mål. Så att mycket mer kan man inte begära. Men jag håller med dig att han måste ju hitta den där Malmö-mentaliteten. Att vi bölar inte och vi gnäller inte. Utan då går man vidare i livet och så gör man mål på nästa chans istället.
Ja, och jag tyckte några chanserna han fick hade nog Isak satt faktiskt. Men för att... Just den här där den kommer in och kommer lite ifrån och man håller emot motståndaren samtidigt som man hanterar bollen. Det gör Isak bättre än honom. Så att nej, han har bevisat i min lilla bok faktiskt fortfarande. Det har han. Men det kommer kanske. Ja. En som jag verkligen inte tycker har bevisat, det är Bussanello. Jag tyckte han gjorde fint ifrån sig.
Ja, men absolut, men man har också mycket högre förväntningar på honom nu än vad man hade förra säsongen när han kom utan att man egentligen hade någon koll på vem det var. Sen så bländade han ju i starten av förra året, var han ju helt galet bra och hade kanske lite svårt att komma upp till den nivån på samma sätt under hösten. Så att man har ju höga förväntningar och vill ju väldigt mycket och vill ju att han, så fort han är uppe i närheten av Gustavs straffområde så tänker man att nu lägger han in den och så blir det mål. För det gjorde han ju parti och minut förra säsongen, så det var gött att han kom igång. Sen har han väl hamnat lite snett i vissa lägen försvarsmässigt, men det är väl också, han behöver också, tror inte det var hans favoritväder igår att spela fotboll i.
Nej, jag tror inte det heller. Jag tror inte det var någon jävels favoritväder att spela fotboll, förutom kanske Sebastian Jörgensen.
Jag tror att Lewicki hade älskat det.
Ja, kanske Lasse Nilsson också.
Men ska vi prata lite om Jörgensen, för han har vi helt hoppat över. Han inledde ju målskyttet och sen följde han upp målskyttet. Och visade ju verkligen vad han kan. Och nu är det ändå ett allsvenskt motstånd som är kanske mid-table, ska vi väl ändå säga. Det kanske inte är top of the pops, men det är ändå ett bra allsvenskt motstånd. Och då tar han ändå för sig och lyckas med det här.
Ja, men det gör han. Och jag tycker jag har sett lite grann från de här försäsongsgrejerna när jag från läget och så, där han har stått och gjort precis de här. Precis de här. Det är ju liksom inte så. Han går ju inte på något direkt kraft när han lägger in första målet, utan han drar den runt bort precis där den ska vara innanför stolpen, precis otagbar för målvakten men ändå bara runt honom. Och det där är ju, och sen när han får läget igen i andra målet, så är det ju liksom inget snack om saken, han sätter den. Och det där har man kanske saknat lite grann hos anfallarna, att den här distinkta, att få läget, sätt den liksom, inte nästan sätt den eller överarbetad, utan han tar den fram, sätter den, gör ett avslut och så blir det bra med det. Liksom. Det känns lite direkt där, och det är rätt skönt att se.
Och viktigt för honom också, tror jag. Vi har ju varit lite så, haft lite frågetecken runt. Jag har ju velat, jag vill ju så gärna att han ska lyckas. Jag känner någonting för honom. Jag vet inte varför jag gör det. Bara gillar hans sätt att springa runt på plan. Jag vet inte, jag får någon sån här minnen av Jesper Blomqvist en gång i tiden. Det gamla Göteborgaren, Milan-spelaren. Det är någonting där som
70-70.
I sin yvighet. Det är någon yvighet som jag gillar med dem. Och nu har han fått utdelning på detta, så jag hoppas att det fortsätter. Jag hoppas nu att han kan ta med sig den utväxlingen in i nästa match och sen säsongen också. För det kommer ju bli tajt. Man måste kämpa om platserna, men man kommer också behöva spela vissa matcher, för att det är så jäkla mycket matcher som ska spelas. Så att det är väl bara gött om han kan ta med sig detta. Och kul att se igår, och kul att höra att han blev så glad. Och vi pratade lite om samarbetet med Stryger där, för det var ju lite Danish engineering på den kanten under matchen.
Ja, och jag tyckte det funkar hur bra som helst. De överlappar varandra på det där sättet som vi kanske såg i kuppen förra året mellan Anton Tinnerholm och Patriot Seidu, där de liksom ganska direkt, utan att kanske känna varandra för bra, hittar och går i löpningarna och går rätt och växlar över varandra hela tiden på rätt sätt där ute på kanten. Så det är så alldeles, och Stryger, jag kan inte komma ihåg att han direkt släppte någon förbi sig på sin kant. Alltså, jag kan inte komma ihåg någon chans där man kände det fanns liksom inte.
Nej, det man får med honom, vi har ju pratat om detta innan, det är ju en defensiv stabilitet på ett annat sätt än vad vi kanske upplevt då under tiden som Tinnerholm har varit borta. Men du får ju också så mycket mer, just det här som vi pratat om, inlägg som kan komma från flera olika delar av planen, kan komma lite längre ner från motståndarnas planhalva, kan också komma precis vid hörnflaggan och så lägger han in den, och så vidare och så vidare. Han kan säkert ta sig in i straffområdet på egen hand också. Men det känns som det finns en bredare palett av instrument att utnyttja för Stryger än vad det kan ha funnits för en del andra som har spelat på den positionen de senaste säsongerna.
Ja, men jag tror Tinnerholm har väl också lite samma förmåga att kunna gå in i mitten. Nu helt plötsligt ser jag Stryger ute på vänsterkanten och försvara helt plötsligt, för då hade han varit uppe. Så han gick väl in en liten triangel där, upp mot målet, ner vänsterkanten, för där behövdes han, och sen över igen till högerkanten. Så att enda som jag tycker är lite jobbigt med Stryger är ju att han och Botheim är för lika när man sitter på läktaren. De är för lika.
Jag tror jag har blandat ihop dem också vid något tillfälle.
Ser man inte ryggen lite och numret, så nej, då är det, då kör det här jävla innebandypannbandet och blonderade frissan och hela det här kroppshållning och hela biten. De är för lika. Kan också vara en fördel när man skickar upp dem i straffområdet. Motståndarna vet inte vem det är de har att göra med. För att det är samma kille liksom.
Vi behöver prata om två spelare och kanske till och med en tredje också här. Vi ska börja med Peña och LBJ som gör fantastiska insatser igår.
Ja, men alltså Peña var ju uppe på sin, tycker jag, bästa nivå flera gånger under matchen, där han helt enkelt går ta bollen från motståndaren. Alltså det ser så jävla lätt ut. Så roligt ut när han bara stegar fram och så tar han bollen och så går han därifrån med bollen. Och så står där kvar en spelare och tänker, vad hände precis här nu? Så jag älskar ju den när det händer. Men det gjorde han ju flera gånger. Plus att han var sådär lagom småful, lagom filmig. Alldeles lagom obehaglig att ha att göra med. Tillsammans då med LBJ som är precis likadan, men som kanske mer safety passar än hans smörpassar, brukar jag säga igår, utan mer fördela den. Och det är en tydlighet och alla äger sin roll på planen, och det känns som att man liksom säger till varandra också att bara går du nu, jag har detta här och du har det, och det, liksom det känns helt otveksamt från LBJ uppåt, att alla vet och alla säger till varandra. Det är bra, det är nog ett gott snack där ute där man känner att skriker någon så vet man vad som gäller. Man har inga, liksom, inga tvivel på att man har inga tvivel på varandra att någon annan inte ska lösa situationen om de säger att de ska lösa situationen. Det kanske jag kan tycka släppte lite när vi ändå fick in någon junior eller så här. Vi fick in Skogman till exempel.
Skogman, ja, precis.
Där tappar vi kanske den lite grann, för jag tror inte man har det ryggradsförtroendet liksom, utan där vill man hellre ta hand om lite grann och hjälpa till och få lite liksom så här. Men jag tycker det är jag tycker de var på en fin nivå idag.
Ja, men precis. Han är kollektivt väldigt bra. Vi ska prata om Taha Ali också, för att det är ju, det andra målet kommer ju efter att han har kommit in. Det hade väl kanske kommit ett mål ändå, men vilken skillnad han gör när han kommer in ändå.
Ja, men när han börjar springa runt där och just det här samspelet som blir mellan honom och Busanello, och sen också då Nanasi som kan gå åt höger eller gå åt vänster, som går ut och hjälper till på vänsterkanten för att Rosengren också hänger med. Alltså det blir eller han är ju inte med där då, utan det är liksom Peña är med där, det är liksom hela alltet svänger över liksom, men i samma avstånd, och sen så får de sätter ju varandra i lägena. Det är ju också han, om man snackar hockey assist på 2-1 målet, så är det ju han som lägger ner den så att Busanello får den här. Han drar ju in mot banan och sen så lägger han den ut så han kan gå runt backen och få läget för att lägga inlägget. Han får ju gott om tid på sig där nere och pricka in den på skallen. Så att, nej, det är klart det är en skillnad. Men det är också en skillnad att sätta in i andra halvlek när man har tröttat dem. Och när man har liksom så här, för han är väl kanske fortfarande inte lagets bästa defensiva spelare. Så att... Han springer, men han är väl kanske fortfarande lite tunn. Jag hörde det pratades väldigt mycket med Sportbladet. Det är någon sån här specialare de gör säkert för den allsvenska bibeln. Det pratades väldigt mycket om kost och hur han åt för att bli liksom lite biffigare kanske. Så att det han jobbar nu på kilorna för att liksom, ja, stå lite stadigare.
Där har jag ändå hört diskussion också med Rydström som då är inne på att, men varför ska han lägga på sig en massa kilon? Det är bättre att han blir bättre på att ta sig ur situationerna istället. Så att där finns det nog det som det handlar om för Alis del, som han själv också är inne på, att han måste ha bättre uthållighet, han måste orka längre. Så jag tror inte det handlar om att han muskla upp sig, för då kommer han kanske bara bli lite svår, och alltså då blir det kanske enklare att stoppa honom, för att då hinner man i närheten, för att får du för mycket muskel så går det lite långsammare plötsligt. Så det är bättre att han håller.
Ja, men nu tycker du någonstans måste det vara, för att nu har du förstått honom så kliver du in och puttar under honom, så är han borta, för att han har ingenting att sätta emot.
Det är där Rydström menar då att då är det bättre att han blir bättre på att ta sig ur. Det är liksom Sven-Göran Eriksson som då påpekar, varför ska Beckham köra med den andra foten? Det är bättre han kör med den han är bra på, så blir han ännu bättre på det. Så att, och jag säger bara nu vad Rydström och Ali själva säger. Det är inte min åsikt.
Håller ju med honom ju.
Ja, men det kan vi tycka. Det är bättre att han blir bättre. Han behöver inte ha 25 kilo till. Jag tror inte det kommer påverka hans spel positivt. Anders Holmertz körde ju muskeluppbyggnaden då när han var Sveriges bästa simmare. Och det fick fantastiska resultat i början. Sen så blev han alldeles för tung och sjönk istället. Men så att vi får se hur det viktiga är här. För det tänkte jag komma in på också med Ali. Det är ju att hur han ska orka. Och då menar jag, eftersom det kommer vara rätt mycket matcher som ska spelas, och det är uppenbart då att han är en av de absolut viktigaste spelarna vi har. Det säger jag i alla fall, så får du hålla med om du vill. Och då är det ju jätteviktigt att han kommer orka i detta också. Vi kommer då, nu blir det fler matcher i Svenska Cupen, kanske blir en final i detta också, och sen så har vi då ett Europakval och sen allsvenska också. Så att det är ju det, hur viktigt det är att konditionera honom så att han pallar hela säsongen.
Ja, men det är ju därför också man kanske sätter in honom i andra halvlek. Sätter in honom efter 60 minuter, då får man liksom en dubbel effekt. Han kommer åka fler matcher och han kommer ju köra över motståndet som är trötta. Ja, jag menar fortfarande det här med tyngden, att det blir ju när de här stora jävla drängarna i Mjällby och de andra bonkalagen bara går in för att putta undan honom, då spelar det ingen roll hur skicklig han är för att ta sig undan, för att de går ju efter kroppen och han får inte så mycket med sig. För att han är från Malmö FF. Så att det är ju liksom... Ja, jag, lite tycker jag han bör biffa till sig så att han ändå orkar och hinner stå emot när det liksom trycks till.
Han
behöver inte mycket. Han behöver inte bli The Rock bara för att han ska muskla på sig lite, men han behöver ju ha lite så att han inte flyger som en vante när de liksom bara tittar på honom.
Jag ska säga att detta var faktiskt ett reportage Offside som jag hänvisade till. Jag kommer inte riktigt ihåg, för jag vet att jag hörde detta, men de hade gjort en inläsning av ett reportage i Offside där de då diskuterade detta här. Men jag håller helt med att det viktiga är någonstans att han pallar och att han har såklart en muskeluppbyggnad som gör att han orkar såklart. Sen som han lägger på sig lite, ja, då får han väl göra det så länge det inte påverkar spelet. Men vi ska väl då jag måste också, vi var inne på det igår, det här vårt på pipan avsnitt för Patreons, att jag heter han Totte, Kristoffer Nyman heter han, eller Totte Nyman kallas han ju, som då är Norrköpings fräsigaste påg, ja. Förutom Arnor. Så var jag inne på att jag har inte sett någonting idag om att han har lämnat in ett pressmeddelande att han ska lägga av. Men jag var inne på det igår att jag har sällan sett honom så omsprungen, bortsprungen, omkullsprungen och frånsprungen som igår. Alltså han såg så uppgiven ut när han lämnade planen så att jag var rädd. Det var lite nästan Elfsborgs vibbar att jag tänkte, de kommer lägga ner hela föreningen. Och så kände jag lite med Totte Nyman igår.
Ja, men de kom ju verkligen ingenstans. Man får ju ändå titta på det. Ja, de gjorde 2 mål. De hade 3 skott på mål. Då kan man ju undra också, men det är ju 2 mål som är jävligt bra och jävligt fina, där det inte är, det går liksom inte att skylla någonting på Johan Dahlin direkt, utan
det andra målet är ju fantastiskt.
Där han bara vänder sig om och drar den upp i skrysset. Det är ju jättefint. Så ja, nej, men det är väl inte mycket att säga, men de kom ju inte till i övrigt. Det blev ju nedstängt och om stundom så visade Pontus Jansson att han har varit Premier League-kapten med något lugn och ändå en bollhantering som man tycker blir wow. Alltså jag kan känna det när han gör vissa dragningar. Gör han dragningar, han känns mer som en back som liksom ska rensa, stå i vägen, vara ful och nicka och liksom hålla på och gröta. Men så rätt vad det är så gör han liksom snurrfinter och bara går undan hur lätt som helst. Och då blir man ändå så här, jo, men han är ju ändå landslagsaktuell igen.
Ja, det är helt galet. Han skulle fundera över detta, sa han. Men jag får ju direkt vibba från Stefan Schwarz VM 94 när han plötsligt gör någon form av helikopterfint eller någonting i den stilen. Som kan han göra sånt? Och det är lite den samma. Man vet att det är en oerhört stabil och begåvad och duktig fotbollsspelare som plötsligt visar upp ett register som man inte ens hade tänkt att det skulle finnas där. Men det blir ju då det här lilla hockeymålet avslutar ju alltihopa när de skickar upp målvakten på den här hörnan, som det tydligen då hade varit diskussion om, hörde jag på Norrköpings årsstämma, att man det borde man göra. Det var en fråga som var uppe om man skulle göra det eller om man inte skulle göra detta. Men då nu valde man att göra, jag vet inte om det röstades igenom eller någonting, men då gjorde man ju det, och det slutade ju då med att Skogmar hittar Ali som då kan sprinta in. Och ett tag så var jag lite orolig att det var ju någon Norrköpings back kanske som sprang som om det gällde livet, men han gav ju upp precis när Ali gick över yttre straffområdesgränsen.
Ja, men det är ju, när jag ser den här situationen har jag missat att målvakten har gått upp. Jag har liksom, det var en gröt av folk och jag såg inte honom. Så att när han får passningen och jag följer liksom bollen med ögonen till Ali, så tänker jag, nu är det bara målvakten. Nej, vad fan, det är ju tomt. Det är ju ett hockeymål där. Det är ju liksom tom målbur. Och då satt jag och tänkte, hur långt vågar han springa? Hur långt innan vågar han skjuta? Kommer han göra något? Kommer han liksom trixa till det eller göra något skoj? Nej, det gjorde han inte, utan han bara iskallt tog den så långt han kunde och liksom till ett läge där han absolut inte kunde göra annat än att liksom släppa den nästan, så den rullade in av sig själv.
Och så blev det kom väl någon fråga där till Ali angående detta också, om han tänkte att han skulle klackat in och sånt. Och jag måste säga att jag älskar det, att han säger nej, det fanns inget sånt, utan det skulle bara in i mål. Och det är precis så det ska vara. Man ska inte hålla på lägga ett skott från halva planen så att en motståndare hinner springa i fatt bollen och rädda den på mållinjen, eller hålla på och klacka och grejer. Det höll man på med rätt mycket i den här Varbergsmatchen också. Det gav ju väldigt lite, ska man väl säga. Så att nej, in med den bara. Även om det då stod i det läget 4-2 så, och det mer eller mindre var klart, så in med den. Det kan Det räknas väl i någon bok någonstans att det blir 5-2 istället för 4-2.
Ja, och sen så, men det är ju kul att han säger också när jag frågar honom, det är rätt lång väg ner. Vad hinner du liksom tänka på det? Bara, jag ska inte snubbla. Liksom. Det, nej, snubbla fan. Inte här. Ångesten. Jag hade snubblat av ångesten. Alltså jag hade snubblat på mina egna fötter av ångesten över att snubbla. Det hade jag lätt gjort. Sen hade man varit en meme för resten av livet när man ramlar med öppet mål. Det är som den här speedskating eller vad fan det heter, där de, ja, alla ramlar och en
OS i Sydney eller vad det är,
åker in och vinner över allihopa, bara tar guld, OS-guld på att alla andra ramlar. Det hade ju varit,
bara ligga och lura i vassen.
Det är ju liksom Salo i målet mot Vitryssland när bollen, när pucken studsar i hjälmen och in bakom honom och de åker ur OS liksom.
Ja.
What? Det är sånt man ser om och om igen.
Matchen slutar 5-2 till MFF. Kul, kul match. Oerhört kallt men jäkligt kul. Jag är väldigt glad nu i efterhand att jag var här. Jag kan säga att det var långt in på kvällen. Jag låg under filtarna när jag kom hem sen. Det var fortfarande kall när jag gick och la mig. Låg och frös i sängen med täcke och grejer här. Men det var härligt att vara där i alla fall. Vi kan väl ta lite snabb statistik bara. 58-42 i bollinnehav sett över hela matchen. Målchanser MFF 20. 5 till Norrköping. Skott på mål 11-3. Skott utanför mål 5-2. Blockerade skott 4-0 då till fördel för MFF som blockerade 4 skott. Då måste jag ha blockerat en jävla massa skott i Norrköping, eller hann de inte dit? Och så vidare och så vidare. 10-3 i hörnor till MFF. Och av något annat som är av värde här nu. Farliga anfall. Det här är galet. Farliga anfall, Ekberg. Vad vill du gissa? MFF, Norrköping.
25-7.
Ja, du är så långt från. Farliga anfall enligt den här flash score. MFF 112 farliga anfall. Norrköping farliga anfall 46 stycken får de ihop där då. Det vet jag inte riktigt hur de.
Okay. Ja, men då var det en sån faktor. Då räknas det så fort man. Ja, okay.
Så fort man har bollen över egen på motståndarnas planhalva så är det livsfarligt. Där har vi det i alla fall. Detta,
jag måste säga det. Jag hann ju tänka när Ali fick bollen också. Den här kan du fan inte veva offside på. Han jag också tänka. Han tittar bort mot linjedomaren. Han är på egen plan. Ja, du kan inte veva offside på
inte
den.
Ens.
Nu är han själv mot målvakt. Nej.
Ja, så, det hann jag inte ens uppfatta. Det hann jag inte ens uppfatta om man var offside. Jag tänkte nog att här kommer säkert.
Han var ju på egen planhalva, det finns ju inte offside där. Men han skulle ju säkerligen kunna väva av den. Och sen så blir det ett uppkast för att han har dömt fel.
Ja, så kan det vara. Vi lämnar den matchen där då, 5-2. Det betyder ju då att det är då Helsingborg, det vill säga Halmstad, som står på schemat. Örjansvall då på lördag, så är det alltså så semifinal. Vi kommer få möta, eller den som går till final, ska inte ta ut någonting i förskott där. Den som går till final kommer få möta ett Stockholmslag. Antingen blir det AIK, så blir det Djurgården av segran då mellan HBK och MFF. Vi kommer väl komma tillbaka lite till den här matchen inför detta. Men jag får väl ändå säga att det ska väl rätt mycket till för att Halmstad ska kunna stå emot det, om man får se i närheten av det som vi fick se mot Norrköping.
Ja, men det tycker jag också. Det kommer att krävas mycket för att de ska stå emot, och det kommer krävas mycket för att bollarna inte ska rulla final i Stockholm sen efter det. Så att, det kommer nog bli fullpackat med folk i Halmstad, ja, skulle jag säga.
Som då vände och skrällde, får man säga att de skrällde då lite mot Bommapojkarna. Jag vet inte, vissa säger att det var en skräll att de vann den matchen. Jag vet inte, det är väl jämnt skägg mellan dem. Nu fick ju nu blev det fördel Halmstad här och de vann, och det var väl också lite, de har ju hamnat lite i varskiten nu här, Brommapojkarna, och det blev även Halmstad hade väl uppmanat supportarna där att skita i och åka upp och titta, och det var väl rätt få jämfört med vad kanske det hade kunnat vara ifall inte den här bojkotten hade slagit in.
Jag tycker ändå det är gentilt av Halmstad nu när det är semifinal att Malmö FF-supportrarna tilldelas 2000 ståplatsbiljetter och 300 sittplatsbiljetter. Jag tycker det är rätt mycket på den arenan.
Absolut,
säga.
Absolut. Ja, de bygger upp hela, där bakom korskiosken där, så bygger de upp hela vägen fram till. Och sen att Alan Shearer spelar på Örjansvall en gång i tiden. Det var tid och det, då var han världens dyraste fotbollsspelare. Vad kostade han? 150 miljoner eller vad det var. Det var då.
Men hade han... Men var han världens dyraste då?
Ja, jag tror det var precis då han hade gått till Newcastle. Jag kommer inte ihåg var han kom ifrån. Blackburn. Gick han från Newcastle till Blackburn eller tvärtom? Nåväl, skit i det.
Ja, han blev i alla fall köpt av den här oljemagnaten som tog upp sitt lag och vann. Det finns ju en suverän dokumentär om detta. Där de också pratar om hur Premier League föddes. Liksom.
Just det.
Och hur det blev vad det blev. Och när de sätter upp, när Manchester United sätter upp 7 juniorer samtidigt under en säsong och alla säger ni är dumma i huvudet, de juniorerna heter bara typ så här Scholes, Giggs,
Beckham.
Ja.
Det, och Neville.
Hallå ja, Rio Ferdinand. Hallå. det var inte 7 juniorer av pisseklass. Det kan vi väl vara
överens om. Det kan vi helt överens om.
De blev dominanta också.
Okej, okay. Ja. Men så var det väl. Han gick väl till Newcastle? Jag vill eller var det Black? Ni får kolla.
Han har varit i Newcastle, men det gjorde han efter han hade varit där.
Ja, för att Halmstad hade...
Men det var där han fick så mycket
pengar. Halmstad hade ju vunnit SM-guld då, 97 tror jag. Och var ute i Europa och härja, så därför kom Newcastle då, eller Blackburn, och vad fan han nu spelar någonstans, kom de till... Örjans Wall. Så där har Alan Shearer spelat. Och det var...
jag ska inte säga att det är Blackburn. Det kan vara något annat.
Jo, men det är antingen han är kom ifrån det ena och gick till det andra. Skit i det. Men det bästa av allt den kvällen, förutom att det var kul att se Alan Shearer, det var att det stod ett gäng unga då, som är i vuxna idag såklart, som skrek på svenska: vi vill se Shearer vinka. Och det var ju en i mitt gäng som var tvungna på att tala: ni måste ju prata engelska, det fattar ni. Han fattar inte vad ni säger. Så att, men det gick inte, de skrek det igenom hela matchen. Vad kul, 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 kul.
Så sa de, we want to see Sharon
vinka,
wank.
Vinka, ja, vi sa ingenting. Du, vi lämnar detta. Men vad tror du, alltså, vi kommer in på Halmstad-matchen lite längre fram under veckan här. Men det känns ju som en liten fördel Malmö.
Ja, men alltså jag ser framför mig en säsong där vi kör över alla. Vi ska inte förlora någonting, överhuvudtaget. Vi ska inte förlora. Det är nock med det nu. Nu ska vi visa vad alla miljoner.
Det är färdigförlorat för MFFs del.
Ja, ja, bra. Det fattar man, färdigförlorat för Malmö FFs del.
Då så.
Man måste ju höja målen nu.
Vi lämnar herrarna för nu, så går vi in på då MFFs damer, som faktiskt är iväg på sitt första träningsläge utomlands nu i veckan. Jag åker ner på onsdag och åker de till Soto Grande, som jag tror ligger någonstans i Spanien. Och det kommer en trupp här nu, vilka som får följa med, Ekberg. Är det någon, vill du räkna upp alla eller vad vill du göra?
Nej, men vi kan väl dra snabbt. Vi är 3 målvakter skickar vi med. Julia Kavander, Linnea Hagberg och Emily Borg. Sen är det ju ett gäng backar. Natalie Hoff Persson, Viveson, Linnea Svensson, Sanna Kullberg, Agnes Mortensson, Lofthammar, Björklund, Vennerdal och Ia Berglund. Ett gäng mittfältare har vi också med såklart. Anna Velin, Rebecca Holm, Matilda Kristell. Intressant ändå, gamla Rosengård stjärnan höll jag på att säga. Men Tilde Wahlgren, Amanda Kander, Petronella Winblad, Eli Junetoft, Klara Öström. Och så har vi ett litet gäng. Ett lite mindre gäng anfallare. Jag säger inte att gänget är mindre, alltså i storlek. De är bara färre kanske än vad de var mittfältare. Malin Gunnarsson, Nova Rolfsson, Emma Paljevic, Anna Plantin och Beatrice Persson. Mm. Så att det är en trupp som ändå känns jävligt bra.
Ja, men verkligen. Och man måste ju säga att de här förutsättningarna som vi pratar om då hela tiden, såklart att MFF också har möjligheten. Jag vet inte hur många det är av lagen i den divisionen som åker utomlands på träningsläger för att svetsa samman gänget. Liksom. Man har ju fördelar här som man också hoppas då såklart att man kan dra nytta av senare säsongen drar igång såklart. Men de har ju då en träningsmatch än så länge, vad jag kunnat hitta, inplanerade på söndagen den 17 mars klockan 14.00 så möter de Ekberg.
I Norrköping.
Får vi se hur det går i den matchen där. Då möter man Soto Grande Football Center, ska man möta dem på. Men det här är ju, alltså, det är ju stort på många plan tycker jag, att man gör den här satsen, att man gör, att man tar i på det här sättet. Det är inte gratis att åka iväg på det här sättet.
Nej, och det är väl där många pratar om att ja, men de köper vilka spelare som helst och de kan betala vad som helst och lära gärna halleluja. Men det är ju som så att det finns ju, alltså, kvaliteten på spelarna är ju inte det som kommer fälla avgörandet, för att de bästa i damallsvenskan är väl kanske bättre, men de är ju få i varje lag som är de bästa. Sen har de ett gäng dydliga som säkert är dydliga i elitettan också. Där ligger ju hela Malmö FFs lag i den kategorin, plus några som är toppspelare. Så att det är ju inte där det ligger. Det ligger ju på allt det andra. Att i elitettan är det fan inte många lag som har råd att skicka sitt lag med buss och charter dit de ska åka. Det är inte alla lag nu liksom har träningsmöjligheter på plast, hybrid, gräs, whatever de var de vill spela liksom. Och det är inte alla som får spela 6 hemmamatcher inne på Eleda stadion under säsongen som redan stod klart. Det pushades ganska hårt under matchen här nu mot Norrköping att man kan köpa ett litet paket där man får 6 hemmamatcher på Eleda stadion som damerna spelar i sin väg mot damallsvenskan. Så att, och sen så då lägger man på att man kan åka på det här lägret. Det är ju där pengarna går. Det är det man får för pengarna. Det är inte spelarna i sig. Det är inte löner till spelarna. Men det är ju också att man kan låta dem... Man behöver inte ha dubbelarbetande. Man behöver inte ha studerande. Man behöver liksom inte att de gör dubbla grejer för att få livet att gå ihop. Utan de kan vara fotbollsspelare hela vägen igenom. Och det är där pengarna ligger. Det är inte i att köpa spelare. Det är inte i att dammsuga marknaden som jävla nötter liksom, utan det hushålla dem man har och ta hand om dem och allting runt omkring det. Det är där man är Malmö FF. Liksom.
Ja, men precis, och det är inte första gången ett lag åker på träningsläger såklart, men det är ändå någonting att man drar iväg ner till Spanien. Vi pratade om att det var så jäkla kallt under herrarnas match mot Norrköping så att vädret kan svänga rätt rejält fortfarande. Nu kommer man med till ett klimat där det är lite mer vår, lite försommar, och där man då också kan träna på ett helt annat sätt och kanske också finner lite glädje och hopp om liv i den typen när man är där nere i träningen. Det är precis som vi såg när herrarna var iväg och sen när de kom hem. Det var ju Rydström inne på att då gick ju humöret ner på spelarna också. Nu åker man iväg betydligt senare för damernas del. Så när de kommer tillbaka då så kanske det har blivit ännu lite mer vår här hemma också. För sen börjar det ju också närma sig seriespel här. Men det är ju då minst 6 matcher ska spelas på Eleda stadion. Och det kan man då köpa i ett härligt paket där. Så att har man den möjligheten så gör det. Och man behöver den stöttningen. Nu flyttar man in på en arena som är mindre än Malmö stadion. Och här har man också möjlighet att skapa lite mer tryck och lite mer liv och lite mer tjosan hoppsan. Så jag hoppas att det är många som tar chansen nu och går och tittar på detta och stöttar och är med på vägen upp till Allsvenskan. För det är dit man ska. Så det är väl det om detta för damerna i det här, Ekberg.
Jag skulle också säga att alltså, komma dit och verkligen slå Rosengård på fingrarna med publiksiffror. För att det är de... De är inte, de strösslar inte med publiksiffrorna skulle vi kunna säga. Nej. Så att Malmö var väl Skånes mest sedda match förra året när de mötte Rosengårds andra lag
1917.
Så att ja, det var den mest sedda matchen i Skåne. Då har vi ändå ett gäng damallsvenska matcher som spelas där. Så att och med ett lag som hoppades på guld då. Men väl.
Där är vi. Det är om detta. Vi kommer följa upp hur det här lägret utspelar sig, vad som händer där och se hur matcherna då senast här, eller närmast nu då mot Norrköping. Vi ska innan vi rundar av så ska vi titta i matantabellen. Men innan vi gör det så ska vi tacka alla de som, alla våra härliga patrons som är med och stöttar oss, men som också då har införskaffat den här härliga halsduken som vi nu har släppt här. Vi träffade ett gäng av dem igår som då kom förbi stadion innan de gick in på matchen för att hämta upp sina halsdukar. Vi kommer nu att släppa den här halsduken för allmänheten, alla kära och härliga lyssnare. Det finns ett gäng kvar så vi kommer släppa dem för er nu. Ni får hålla koll på vårt Instagram, Ekberg, där vi lägger upp information om hur man gör.
Det är där det händer.
Det är där det händer. Halladanare. Man får leta sig fram till Halladanare på Instagram.
Ja. Man hittar dit. Man hittar dit. Jag taggar en riktig jävla halsduk taggar jag också.
Mycket,
så
mycket
kan man leta på den taggen.
Och superfina, superhärliga. Jag ska berätta en liten hemlighet för dig nu, Ekberg. Att jag under vägen hem efter matchen igår så har jag, utan att jag märkt detta, tappat min halsduk som jag hade runt halsen. Och jag gick så jäkla snabbt från stadion igår. Jag passerade alla. Det var verkligen högerfil, blinkers hela, eller vänsterfil, blinkers hela vägen. Och när jag sitter på tåget så tänker jag, men det är någonting som saknas. Och då har jag tappat halsduken någonstans på vägen. Någonstans i Malmö City, misstänker jag, ligger en halsduk som det står hallå där nere på. Och på andra sidan står det, vi är från Malmö. Om det är någon av er som lyssnar som har hittat den. Den ligger någonstans mellan Pilansparken ner till Triangelns tågstation. Så ja, då får ni behålla den. Det är bara jättetråkigt tyckte jag att jag tappade den. Men också lite härligt att den är ute där någonstans. Jag tycker det är lite coolt också.
Vi kanske ska ta tre stycken och gå ut och knyta runt lyktstolpar runt
stadion. Inte dumt.
Så
inte
folk,
dumt.
Får, så
inte
folk
dumt.
Får leta upp.
Inte dumt.
Kanske.
Inte dumt. Inte dumt.
Kanske. Håll utkik på Instagram-kontot. Ja. Det kan ligga en bild på en knuten halsduk.
Mycket, mycket bra. Nej, de släpps där under veckan.
Jag måste också så här. Hallå där nere. Flexa ju också lite grann i medierummet, måste jag ändå säga.
Tell me more.
Där sitter de uppradade journalisterna från Sydsvenskan, Expressen, Aftonbladet och allt vad de heter.
Gazetten.
Ja. De sitter där uppradade. Även Åke Unger som kommenterade för TV4 som jag nu vill säga är en trevlig prick.
Distingerad. Jag
träffar på honom ofta i hockeyn. Många roliga historier har han, ja. Faktiskt. Ja. En jävla kul. Och visst, jag snackar lite. Jag står upp för att jag ska gå ut med min kära kollega Mattias. Mm. Och sätta mig på läktaren. Och då kommer först och främst Tinnerholm med barnvagn gående igenom och nickar och säger tjena, 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 hallå, hallå. Därefter kommer då AC med hela familjen. Det ställer jag i ledande frågan. Vem av alla dessa tar han i hand och frågar, är allt bra? Så.
Ja, det är dig. Det är dig.
Undertecknad, såklart. Till långa blickar.
Oh.
Allt gott? Så. Ja, för fan, det är bara själv. Jo, för fan.
Och sen kom Ola Toivonen och han gick bara rakt förbi dig.
Ola Toivonen såg jag inte röken av under hela matchen. Han satt i en lof någonstans. Ska jag ge mig fan på en frysne.
Han möter inte din blick ens.
Långskånken.
Nej, ja, men vad härligt. Ja, men det är härligt. Vi kan väl se om vi kan få till ett litet snickesnack med AC någon gång här i framtiden. Du har ju känning på det där. Jag har en annan intervju på gång. Jag ska berätta så fort jag får lite koll på när den kommer att ske. Så går vi ut med vem det är. Så det händer lite grejer där. Och sånt får man ju höra först om man är Patreon. Sen kanske man får höra det om man inte är Patreon också. Men det dröjer det en stund. Vi kan ta Busanello intervju som exempel. Det tog ju 6,5 år innan den kom.
Ja, men det kom ju en Busanello-intervju.
Det gjorde det.
Och det är en fantastisk grej. Den finns ju fortfarande. Textad och allt.
Den är fantastisk.
Trevlig intervju. Den går att lyssna om. Den går att lyssna om faktiskt.
All cred. Du, vi ska ta en kik i maratontabellen också.
Just det. Nu var det ju lag som har spelat här och vunnit som de som ligger trea, men det var ju inte i den allsvenska serien, utan detta var bara svenska cupen det handlar om. Men där var ju trean igång och härjade och går till semifinal, AIK. Göteborg. Njet. Frågan är detta sista gången på länge de kommer att plocka poäng i den här maratontabellen? Kan det vara så? Kan det vara så att nästa år så har de ingen chans på att plocka poäng i den allsvenska maratontabellen. Däremot kanske lägga några till sin superettan maratontabell statistik. Man kan ju hoppas. Man kan alltid, hoppet lever. Så länge vi finns så lever det.
Ja.
Men då har vi i alla fall tvåan, det är IFK Göteborg. Sen så har vi då på första plats, där långt upp i himlen, där tittar de ner och säger hallå där nere. Det är därav. Därav.
Ja.
Men det är ju också den finaste, bästa, förnämsta, mest meriterade, absolut bästa föreningen i hela fotbollssverige. Och det är Malmö fotbollförening. Utan S i fogen.
Ja, det är härligt att höra. Det är roligt att se också att Daniel tar en liten hutt efter varje så att han blir lite mer lösa i kanten för varje placering han kliver upp. Härligt, sitter han med uppknäppt skjorta här också. Obehagligt, tycker jag vi avrundar här med en gång och säger så tills...
Hår på bröstet har man när man är från Malmö.
Stort tack för att ni lyssnar. Stort tack för att ni är med och stort tack för att ni är med och supportar och Patreons och så vidare. Håll utkik nu efter halsdukarna så hörs vi lite längre fram i veckan. Tills vi hörs igen så sar vi så och så sar vi.
Hallå där nere!